Sara.
Ja, Britta.
Lyssna på det här. Det finns inga kilometer som skiljer oss åt, för våra hjärtan är alltid förbundna. Eller den här. Dina brev är som kyssar när du inte är här. Eller kort och gott, mät inte avståndet. Mät kärleken. Vad säger du? Förstår du den röda tråden i operaguiden idag?
Ja, det tror jag gör, Britta. Det handlar om kärlek på lång distans. Långdistansförhållanden, kan man säga så?
Ja, det kan man absolut säga. Om man söker på nätet efter citat som handlar om långdistansrelationer så dyker det upp massor med förslag, tro mig. Tror du att dagens kärlekspar hade varit behjälpt av några peppande citat för att få ihop sin kärlek?
Jag är faktiskt inte riktigt säker, för det är ingen modern nätdating eller något så här att man är varannan vecka särbo eller så, utan det handlar om ett kärlekspar där själva avståndet är förutsättningen för deras kärlek.
Just det. Jag tänker också så här att en av huvudrollerna är ju poet, så han kan väl skriva sina egna klokheter.
Han ägnade mycket tid åt det, så man tycker att han borde ha kunnat få till någonting kanske lite elegantare än det vi hörde här.
Ja, jag tror också det. Okej, vi ska nysta i allt detta den kommande halvtimmen nu. Detta är Operaguiden om Kaija Saarija hos Opera L'amour de loin, eller på svenska, Kärlek på avstånd. Varmt välkommen till Operaguiden. Det här är avsnittet där vi tar oss an en riktigt modern opera. En opera som är skriven på 2000-talet. Premiären av L'amour de loin av Kaija Saarija ägde rum den 15 augusti år 2000 i Salzburg. Så det är ett modernt tonspråk som kommer att klinga här. Men det musikaliska ursprunget, det hittar vi mycket längre tillbaka i tiden. Det är nämligen så att det inte bara är avstånd i kärlekens värld som är relevant att prata om idag, utan även avstånd i tid. För inspirationen till den här operan ligger nära 900 år tillbaka i tiden. Vi ska återkomma till det, och det är jag, Britta Svanholm-Magnett, som nu vill hälsa dagens sidekick, Sara Norling, välkommen till podden.
Tack, Britta.
Och Sara är då programledare här på Sveriges Radio P2, bland annat för Musikrevyn.
Det stämmer bra.
L'amour de loin, kärlek på avstånd. Det är en nutida succé. Sen premiären i Salzburg år 2000 så har L'amour de loin spelats i minst 10 länder. Det är en väldigt bra siffra för en nyskriven opera.
Det är en sensationell siffra, skulle jag vilja säga. Men det är faktiskt inte så konstigt, för att efter den här premiären eller den här uppsättningen i Salzburg, då var operavärlden helt knockad. Och jag såg den faktiskt i Paris året efter med ungefär samma sångarlag, och jag förstår varför. Den är väldigt speciell och suggestiv. Man dras in i en egen värld med ett eget tempo och ett eget tonspråk.
Mm, spännande. Finska Kaija Saarija, hon är en av dagens mest kända och relevanta tonsättare med stor verkskatalog. Kan vi säga något mer om henne?
Hon är född på 50-talet. Hon tillhör den här generationen med Esa-Pekka Salonen och de här Magnus Lindberg, de här som kom fram som unga, fräcka modernister på 70-talet i Finland. Men hon sökte sig ganska snart till Frankrike, där hon fick utlopp för sina idéer. Hon liksom kunde frigöra sig från vad som förväntades av en nutida tonsättare och hittade andra saker hos några fransmän där som hon tog till sig. Fransmän som jobbade mycket med klanger och sånt där. Och det har hon verkligen. Hon är en klangmästare, det kan man säga.
Mm, verkligen. L'amour de loin var hennes första verk för operascenen, och i den här historien så samarbetade hon med den libanesiska textförfattaren Amin Malouf. Och han beskriver sin upplevelse av det så här.
We come from different cultures, but we go along together very well, not in spite of coming from different cultures, but because we come from different cultures, we are complementary in a way.
Så säger alltså Amin Malouf. Kommer från olika kulturer och vi arbetar så bra ihop just på grund av det. Båda bor också i Paris.
Ja, men de har ju den här exil, vad ska man säga, erfarenheten gemensamt. Ja. Amin Malouf kom till Paris från Libanon på 70-talet och flydde, det var inbördeskrig, så han flydde dit. Han var författare, han var journalist där, han blev skrivit mer och mer skönlitteratur efter det. Och då Kaija Saarijaho som kom från Finland och hittade sig själv, kan man säga, i Paris. Hon bor i Paris sen början av 80-talet. Så den erfarenheten, att vara främlingar i ett annat land, det har de ju gemensamt. Och det finns ju också lite grann om det i den här operan, deras första samarbete. Sen har de samarbetat, tror jag, fyra gånger efter det. Jag ska inte svära på siffran.
Men, men någonstans i de krokarna har jag också läst. Grundstoryn i L'amour de Loin är lätt att följa, och vi låter Per Feltzin berätta vad det handlar om.
Det är en enkel berättelse om det svåraste av allt. Kärleken, längtan och tron. Men det är kärlek på avstånd. En prins och trubadur i Bordeaux-trakten och en grevinna i korsfararstaten Tripolis som låg där Libanon ligger nu. Och en pilgrim som reser mellan dem. Vi är i 1100-talet. Det börjar med en längtan efter något annat. Prinsen Joffre är trött på det ytliga livet och längtar efter ett djupare liv och en kärlek till en kvinna han ännu inte mött. Hans vänner menar att det är just det som är problemet. Den kvinnan kan han inte möta eftersom en sån kvinna inte finns. Men en pilgrim som hört diskussionen menar att hon finns. Han har mött henne och han vet hennes namn och var hon finns. Joffre börjar tänka på henne, skriva musik om henne. Pilgrimen reser tillbaka till Tripolis och berättar för grevinnan Clemence att i Frankrike finns en prins och trubadur som besjunger henne. Hon är hans kärlek på avstånd. Hon blir både upprörd och smickrad över att en man som aldrig träffat henne sjunger fina sånger om henne. Vad vet han egentligen? Men han tar sig in i hennes drömmar. Han blir hennes kärlek på avstånd. Pilgrimen återvänder och nu vet både prinsen och grevinnan om varandras existens. Han vill träffa henne. Hon är tveksam. Hon vill inte vänta men heller inte lida. Prinsen börjar sin resa och han har med sig pilgrimen. Men oron över vad beslutet att resa ska leda till gör prinsen sjuk på båten som seglar mot henne. Så när de kommer till kajen i Tripolis skyndar sig pilgrimen till grevinnan Clemence och berättar att prinsen är medvetslös och döende. Han bärs in på bår. De möts. Han återfår medvetandet kort när han ser den han sjungit om. I en omfamning blir kärleken tydlig för dem båda. Men han dör där i hennes famn och hon blir rasande mot sig själv för att hon tvekade, mot himlen för hans öde. Men hon tar själv på sig skulden och bestämmer sig därför att gå i kloster. Men i slutet, när hon ber till sin kärlek på avstånd, ber hon till prinsen eller till Gud?
Ja, det är frågan. Tack Per för den genomgången. Grundstoryn i L'amour de Loin, den är enkel och lätt att följa. Men mitt i den här enkelheten så går det att läsa in en mängd olika betydelser som öppnar upp då för olika tolkningar förstås. Och det är ganska bra att komma ihåg. För du och jag, Sara, vi pratar ju idag utifrån tänkbara tolkningar. Men det är ju ett öppet fält.
Det här är verkligen ett öppet fält. Du kommer säkert att komma in på det här, men det är en väldigt enkel grundstory. Du skulle kunna se det som någon slags triangeldrama där två älskande har en mellanhand som åker emellan dem och till slut så träffas de. Men det finns ju då filosofiska övertoner. Det handlar om att längta efter något annat. Och vem är den här andra? Är det en annan person? Är det något andligt? Är det Gud? Eller är det öst eller väst längtar efter öst, alltså orienten och occidenten. Ja, det finns många sådana här lager i operan, så när man börjar skala sig så bara hjälp, ja, var börjar och var slutar det?
Man får nästan välja själv vilken tolkning man vill göra personligen.
Absolut.
Och lyssna på sig själv. Mm. Utifrån dagsform kanske.
Lite
till och med.
Utifrån dagsform. Ibland tänker man bara, men de gillar varandra och blir ihop då. Och ibland är det så här bara, det kanske handlar om det här ändå, att vem är min kärlek? Det finns ju någon slags mysticism här som finns både i västerländsk religion men inte minst då kanske i Mellanöstern och den typen av religioner också. Så att det menar, många lager.
Och man kan ju också tolka det bara som en väldigt rak historia om en historisk person. För Geoffrey Rydell, som den ena huvudpersonen är då, det, han levde faktiskt på 1100-talet och har gått här på jorden.
Så absolut.
Det går ju bara se det som en...
Det är en historisk person, based on a true story, som ja. Det skulle stå i eftertexterna.
Exakt, precis. Och precis det här vi är inne på nu, hur tolkningarna och så här, det är till och med tonsättaren själv, Kaija Saario, har sagt att hon tycker att varje regissör får göra sin egen version av L'amour de Loire.
You know, in the score we don't give very exact directions. So I cannot expect that people know what I want. And I think that's the nice thing about opera also, that you can make very different interpretations. So there have been very different interpretations, and some of which I have not really understood. But maybe it's not so important that I understand. I don't know.
Ja, Kaija Saario säger här att det spelar inte så stor roll att hon själv inte förstår alla tolkningar och uppsättningar av L'amour de Loire, för det gör hon inte alltid. Det sa hon i Opera Dax 2004 när operan sattes upp i Finland första gången. Det fina med opera är att det går att tolka på många olika sätt, och det finns inte heller så exakta regianvisningar i noterna, berättar hon, så det är kanske inte så konstigt heller då att det skiljer sig åt en hel del. Utöver tolkningarna så kan vi väl slå fast direkt att det här är en opera med mycket stor spännvidd musikaliskt.
Absolut. Det finns, som jag sa tidigare, så bygger Kaija Saario en sån här egen klangvärld. Hon är inte ensam om det här, till exempel att blanda riktiga instrument, nu gör jag stora citattecken här i luften, med elektronik, och sen lösa upp den här gränsen mellan instrumenten, det elektroniska och de riktiga. Var går den här gränsen? Så att vanliga instrument kan låta som elektronik och tvärtom. Och det kan ju vara väldigt lågmält och återhållet, men samtidigt kan den här massan skapa väldiga eruptioner, och det gör den på några ställen i den här operan faktiskt.
Vi börjar med det skira, tycker jag. Det låter så här. Ja, det här var ju det skiraste skira. Hörde du viskningarna där från kören?
De är ju viktiga här, och ibland, det är också det där, var kommer klangerna ifrån? Det använder hon ju väldigt skickligt i den här operan, genom att låta kören vara en del av de här klangerna, klangmassan. Och ibland var personer, men ibland så ligger de bara där och skimrar. Det är ju underbart.
Ja. Ska vi lyssna på det massiva också? Eruption var ordet du använde, va?
Ja, det finns ju ett mellanspel här när de åker över havet. Som är, havet är ju nästan en fjärde person i den här operan. Där det liksom är bara såna här stora, vad ska man säga, vågrörelser som bara blir häftigare och häftigare. Där får man också lite associationer till Debussys nocturner där med de här körerna. Damkören nu ligger där som någon slags sirener och så. Så det är väldigt fint gjort, tycker jag.
Och orkestern får också nästan spela små orkestrala partier mitt i operan, som nästan hade kunnat spelas i ett konserthus lika gärna.
Absolut, operan har ju dels innan den hade premiär, men också efter liksom gett avtryck i andra verk hos Kaija Saario, och så den har ju varit väldigt viktig för henne personligen, tror jag. Och där har hon kanske kunnat utveckla det ännu mer.
Som sagt, så är alltså den här historien baserad på en verklig person, och allt utgår egentligen ifrån en sång.
Ja, Joffre Rudell, som han heter då, medeltida prins och poet, skrev dikter och även musik, och det finns faktiskt 4 sånger bevarade, varav en som heter L'Encant les gens sont longs en mai är den mest kända, och den handlar just om kärlek på avstånd, och det var liksom det som sålde in honom också till eftervärlden, och som de blev så fascinerade av, och så, ja, det blev en opera.
Ja, and the rest is history. Och vi tar och lyssnar lite på hur den sången låter. Ja, så här låter alltså den ursprungliga trubadursången Lancan-Lijon son longen mai. Och även om man inte förstår orden så är känslan här ganska klar tycker jag. Något har gått förlorat. Det är en trubadursång från korsfararnas tid om kärlek på avstånd. Det är alltså tusentals mil som man befinner sig från den man älskar och det hörs.
Ja, det finns ju en oerhörd, ett vemod och en längtan i den här, i hela den här höviska litteraturen och poesin egentligen, de här sångerna där man ska uppvakta någon dam som är ouppnålig. Ja. Antingen är hon i någon helt annan samhällsklass eller gift eller ja bara jättelångt borta och till och med som då i det här fallet i operan påhittad till en början.
Ja, exakt. Och trubadursånger, om vi bara tar en liten historisk kort info om det, så sjöngs de av poeter, kompositörer, poetkompositörer kanske man kan säga, som verkade vid hoven i södra Frankrike på medeltiden, och då är vi på 1100-talet ungefär. Ordet kommer för övrigt ifrån troubadour, en som finner, hittar på en dikt, berättelse eller musik då, underförstått. Och framförallt så höll de här till i Occitanien som under medeltiden var ett kulturellt och politiskt självständigt område som inkluderade också norra delen av Italien och Spanien också. Och det är ju i Occitanien som vi hittar vår käre Geoffrey Rydell. Han var inte bara trubadur som du sa, utan också prins. En högt uppsatt person alltså, som ägnade dagarna åt att skriva visor om kärlek. Men då verkar det som att han till slut tröttnade på det och ville söka den riktiga kärleken. Och det är ju där vi kommer in i historien.
Ja, det blir på något sätt ett ytterligare ett plan. Det blir så otroligt idealiserat, en fantasi som är...
Fantasikvinnan.
Fantasikvinnan, men också det där som vi var inne på med olika lager. Vad är hon, bara en kvinna, eller vad är den här fantasin? Vad handlar den om egentligen, den här längtan till någonting som är väldigt långt borta? Mm. Det kanske är en person. Eller så kan det vara någonting annat.
Kärleken.
Precis. Det handlar ju om liksom att konsten att älska också på något sätt.
Ja.
Det finns ju, det är ju det de här poeterna kultiverar också.
Ska vi kika närmare på de tre rollerna? Geoffrey, Clémence och Pilgrimen, för handen på hjärtat Sara. Visst är detta ett triangeldrama?
Det måste man absolut säga. Pilgrimen är väldigt involverad i båda de här personerna och hur de känner för varandra. Och det är väl hans, ska man säga, förtjänst eller fel.
Ja,
att de till, beroende på hur man tolkar det. Att de till slut knyts ihop. Och man vet inte riktigt vad har Pilgrimen för motiv i allt detta. Är han bara någon slags e-mail, något mejl som åker fram och tillbaka med bara utan, eller har han någon dold egen agenda eller
ja.
Men det intressanta med Pilgrimen är att han får ju aldrig visa sin kärlek.
Nej,
till slut.
Precis. En blyg viol. Mm. Just det här resonemanget var mezzosopranen Monica Grop inne på när hon spelade Pilgrimen i uppsättningen i Finland 2004. Då hade regissören Peter Sellers tolkat Pilgrimen som en kärlekskrank budbärare.
Egentligen så är det min kärlek till grevinnan som jag sjunger om. Jag åker mellan kontinenterna, jag träffar båda två personerna, men jag blir själv så att säga väldigt fäst och förtjust och förälskad i den här grevinnan. Och det är därför jag hittar på en vacker kärlekssång som jag då framför i andra akten. En otroligt vacker sång som jag tillägnar henne. Och hon vill ju genast veta, jaha, vem är det? För jag ljuger lite grann. Jag kan inte säga sanningen att det är jag som älskar er. Utan det är... Jag säger att det är en trubadur som har hittat på det och han bor där borta. Han har aldrig sett dig, men han pratar om dig och att du är en så fantastisk kvinna. Allt det här hittar jag på egentligen bara för att jag inte kan säga att det är jag.
Ja, men det är ju inte en helt tokig teori det här, eller hur?
Absolut inte, den är väldigt trolig till och med, för att om han är förtjust i henne så måste han ju hitta på någonting. Det kanske finns två trubadurer i den här operan faktiskt. En som sitter i sitt slott i Frankrike och hittar på saker till någon som inte finns och någon som faktiskt har sett en person och blivit förälskad som han i smyg måste uppvakta då.
Ja, till exempel. Hur låter då trubadursången som Pilgrimen försöker förföra grevinnan med och som vi ju ändå får tro att Geoffrey Rydell har skrivit? Det verkar så i alla fall i operans handling. Jo, den låter så här. Här får man ju verkligen känslan av att det är medeltida musik som har inspirerat Kaija Sarjaho.
Jo, men i de här linjerna, hur de här ornamenten, hur det slingrar sig så där, det är ju ganska typiskt för medeltida sångstil, så att visst finns det. Och det tar hon ju fram just när det är konkret de här sångerna, så på ett jättefint sätt.
Mm. Men pilgrimen lyckas ju inte fånga grevinnan, utan det är Joffre som är hennes stora kärlek. Så småningom, för hon är nämligen inte alls intresserad i början. Vem är Clémence i början av operan?
Ja, hon är ju någon typ av adelsdam där i Tripoli, men hon tycker ju själv att hon är en helt vanlig kvinna. Hur kan hon vara värd de här sångerna? Hur ska hon kunna leva upp till de här idealen? Det verkar ju lite tramsigt alltihopa, men ja, hon känner sig inte bekväm med den här situationen och var föremål för en sån här kärlek, det kan man ju lugnt påstå.
Ja, vad är det Clémence sjunger här?
Hon sjunger ju då att trubadur, jag är inte vacker förutom när jag speglas i dina ord.
Ja, för det är ju idealkvinnan som Joffre målar upp ett bra tag tills han bestämmer sig för att åka och hälsa på sin älskade. Och då blir det plötsligt på riktigt.
Det blir väldigt på riktigt. Det roliga är ju, tycker jag, att han blir svartsjuk på pilgrimen. Han säger, du har förrått mig. Sjöng du verkligen mina sånger? Kunde du texten? Ja, jag sjöng dem något så när. Han blir verkligen upprörd. Nej, men det duger inte. Jag måste framföra det här själv till henne.
Jag tar båten.
Jag tar båten över Medelhavet.
Ja, precis.
Närgården.
Och då drabbas han ju av stor ångest på havet. Och han ser sin älskade i en dröm. Här möter han ju Clémence i drömmen och hon svarar honom. Och han förstår ju mer och mer att han faktiskt kommer att träffa henne.
Ja, han blir ju rädd. Han är jätterädd. Jag kommer bli den lyckligaste mannen på jorden, men också den mest desperat. Alltså, han är väldigt rädd för vad det här mötet ska innebära. Så han börjar ju...
Han kanske ångrar sig lite.
Ja, han blir ju sjuk av de här känslorna. Den här psykologiska pressen som man upplever i sitt inre.
Ja, för som Per berättade, han blir ju alltså sjuk på havet och kommer att dö precis efter att han har träffat henne. Vad blir han sjuk av? Är det den här upparbetade kärlekshysterin?
Precis. Det är kanske så att om den här otroligt idealiserade drömmen, när den ska förverkligas, det kanske är det som blir slutet på honom helt enkelt.
Ja.
Det är ett fint psykologiskt spel som pågår där, som man förstår att han är under press när det ska bli allvar.
Mm. Och så får han ju till slut bäras upp på bår till Clémence och träffa henne. Det är ju ni, sjunger han då.
Det är ni, sjunger han, och sen så fortsätter den här, känna att jag skulle ha känt igen er bland alla kvinnor, vilket ju naturligtvis är oerhört liksom påstående att säga. Han har aldrig träffat henne, men plötsligt så lever hon upp till den här bilden, och det är också så där, han vet att han ska dö, nu finns det inga hinder, han kan ge sig hän åt den här kärleken, det kommer inte bli så här morgonen efter något pinsamt, utan han kommer att dö i den här fantastiska känslan av en...
Han tar inga risker.
Han tar inga risker. Men det kanske hon gör, jag vet inte.
Ja, för hon är ju efterlevande.
Hon får leva vidare. Mm. Det sjunger hon också om, att jag är änka efter en man som aldrig kände mig.
Ja, och hon blir ju också rent utav skitförbannad på Gud som låter detta hända. Hon är ju verkligen den som står kvar. Mm. Hon är så arg.
Hon är jätteförbannad på Gud att han har kunnat, eller Gud har kunnat beröva henne den här mannen som var så god och så snäll och som bara älskade henne. Ah! Mm. Hon är
Hur kan han?
Ja, otroligt upprörda känslor här.
Och sen hamnar hon i någon form av acceptans och väljer att inte någonsin mer leva med en annan man, utan hon...
Det här är hennes stora kärlek, ja. Och sen tänker hon gå i kloster.
Hela operan slutar med att Clemens ber till sin kärlek på avstånd, och Per Feldzin ställde ju frågan förut, ber hon till prinsen eller ber hon till Gud? Det får du som lyssnar fundera på själv. Men Sara, jag är så nyfiken så här precis innan vi slutar. Vad händer med pilgrimen?
Det är en jättebra fråga. Jag tänker mig att han kommer fortsätta åka över, fram och tillbaka över Medelhavet. Kanske hittar han något nytt par eller någon ny kvinna, någon ny kärlek han kan spinna en historia om. Hitta på lite troubadur.
Den får någon annan än Kaja Sarjeho skriva en opera om.
Det tror jag. Jag tror att hon är klar med det här ämnet.
Ja. Sara Norling, stort tack för idag.
Tack Britta för att jag fick komma.
Och stort tack till dig som har lyssnat på operaguiden om L'amour de loin av Kaja Sarjeho. Om du vill höra fler operaguider så går du till appen Sveriges Radio Play. Där finns massor av fler att lyssna på. Där kan du också följa operaguiden för att få fler avsnitt. Jag heter Britta Svanholm-Maniet. Hej då!